Podplay.
Men jag tycker att om man börjar tänka i de banorna där det här är inte bra och man tar upp det och de dåliga sakerna fortsätter, ja, då är det ju enligt mig destruktivt. Och jag tycker inte att man ska liksom... För många som faktiskt lämnar efter ett tag säger, ja men varför gjorde jag inte det tidigare? Till exempel. Och sen finns det de som aldrig lämnar heller, som är kvar för alltid.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter jag män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen psykopati? I varje säsong gästar experter som berättar mer om det. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är journalist, relationsterapeut och författare. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är psykologen David Vaskori. Välkommen hit till Älskade psykopat.
Tackar, tackar.
Kan du börja med att presentera dig själv lite kort?
Ja, men absolut. Ja, jag heter som sagt David Vaskori och jag är både psykolog och psykoterapeut. Och jag är specialiserad i då psykologisk behandling och psykoterapi. Så jag har jobbat väldigt mycket med terapi under årens lopp. Även en hel del med neuropsykiatriska utredningar. Så... ADHD-utredningar bland annat. Och sen är jag också socionom sen innan. Det hann jag inte jobba med så länge. Och sen har jag skrivit den här boken om mörk psykologi. Det är ett väldigt intressant ämne. Absolut.
Ja, och det tycker jag också. Och det var bland annat just den boken som jag läste om som inspirerade mig till att bjuda in dig och just tala om mörk psykologi. Kan du berätta lite kort om titeln på boken, vad det här handlar om, men också vad är mörk psykologi?
Absolut. Alltså mörk psykologi, det är ju egentligen en lite mer populär psykologisk term, så det är inte någonting som egentligen, det finns ingen diagnos som heter liksom någonting åt det hållet. Eller, men jag la märke till det först, att det var mycket prat i TikTok bland annat, mycket videos kring det, så här dark psychology. Och, men där var det tvärtom, det var det så här, hur lär du dig att använda det? Och då blev jag nästan lite skrämd, så här, är det det många håller på med, ungdomar och så vidare, att de ska lära sig hur de ska manipulera folk. Och så jag såg att det fanns ett stort intresse, men också ett behov av att hur gör man åt andra hållet? Hur gör jag för att motverka det? För det är också någonting som jag har stött på mycket i terapier och parterapier och individuella terapier. Just det här med personer som är i destruktiva relationer och berättar om partner som håller på med manipulation på olika sätt. Men vad det är, det är ju ett paraplybegrepp egentligen för olika typer av teknik där man använder psykologin på ett dåligt sätt för att påverka, manipulera och med olika tekniker. Det kan vara allt från lögner, skuldbeläggning, emotionell utpressning, gaslighting, lovebombing. Och boken då tar upp dels ja, med hur det här kan se ut, vilka som gör det, men också hur du kan förebygga. Så tanken är att om du vet vad det är och vet du har ett namn på det, och då kan du synliggöra det fortare och du vet också hur du ska förebygga och agera när du väl hamnar där, så att säga.
Och just det, ordet både manipulation och gaslighting, det är ju två begrepp som ja, men också tas upp ofta i den här podden. Men hur skulle du beskriva just det här fenomenet manipulation? Vad är det och hur kan det yttra sig?
Manipulation, tänker jag, handlar väldigt mycket om att man försöker få en person att göra så som man själv vill att den ska göra. Och man har själviska motiv oftast. Och man ger sken av att det är något annat än vad det är, men man ljuger eller man använder sig av det här med lovebombing eller gaslighting och så vidare för att få den att göra på ett sätt som gynnar den själv. Så mycket det, påverkan och styrande av en annan persons beteenden. Sådär.
Och det här är någonting som, det förekommer ju mycket i destruktiva relationer, men skulle du säga att det kan förekomma på andra sätt?
Mm. Ja, ja, men det kan vara på en arbetsplats, det kan vara med vänner, organisationer, politik, försäljning. Alltså det kan egentligen vara i alla, i de flesta olika sammanhangen där det finns människor.
Syftet för den som manipulerar, den som utsätter någon för manipulation, ja, vad är syftet?
Syftet är ju, det kan vara olika. Det kan vara att man vill ha mycket uppmärksamhet, det kan vara pengar, det kan vara kontroll. Det kan vara att man vill stå i centrum. Så det kan finnas egentligen många olika motiv. Men det är saker som ska vara viktiga för den personen. Något som den vill ha från den andra. Och så det finns inte bara ett, utan det kan variera.
Och om vi tar till exempel då i en relation. Hur kan manipulation yttra sig?
Manipulationen kan ju vara att den ena parten berättar hur mycket den älskar den andra, hur fin den är, hur bra den är, ger jättemycket komplimanger. Och hela tiden har den här personen ett syfte, och det är att den andra ska bli beroende av en. Och det är för att den personen som utför det här vill behålla den personens uppmärksamhet och beroende och stå i centrum hos den personen. Så den använder det i det syftet, till exempel. Sen har vi gaslighting. Gaslighting är ju mycket det att du får den andra personen att tveka på sina egna uppfattningar, minnen, åsikter eller vad som har hänt och så vidare och så vidare. Genom att till exempel säga, aha, nej, men det där har aldrig hänt, eller nej, du är den enda som tänker sådär, du tänker jättekonstigt, ingen annan som tycker så som du tycker, det där är avvikande. Eller nej, men det där minns du helt fel, eller ja. Så att på de här två olika sätten, och det finns ju fler också såklart, det kan vara lögner, det kan vara emotionell utpressning skulle kunna vara, men om du lämnar mig så tar jag livet av mig, eller hur kunde du göra sådär, hur kunde du prioritera din vän framför mig när du hade sagt så till mig, vad dåligt av det, skapa skuld, och så får du personen att vika sig för att den vill göra dig nöjd, till exempel. Så att alla de här, det är olika sätt, men allting syftar till samma sak på något sätt, att du ska få personen att göra det du vill att den ska göra. I gaslightingen, då får du personen att tvivla på sin, det den tycker, för att den ska släppa på det, sitt krav till exempel, så att den ska göra så som du vill. I labbombing, då får du personen också, du styr den, du gör så att den blir beroende av dig genom att du ger den jättemycket uppmärksamhet och så vidare och så vidare. Och det är också att, ja, du har fått den till ett beteende som den kanske inte hade gjort annars, men den gör det för att du har styrt in den in i det. Eller den här emotionella utpressningen. Då kanske den här personen lyckas och får den här, och tacka nej till den här vännen för att den känner så mycket skuld efter all den här emotionella utpressningen, så att den till slut gör som den andra ville att den skulle göra.
Mm. Det här med emotionell utpressning är ju jätteintressant och väldigt skrämmande, tycker jag. Vad har du för tips eller råd på hur, ja, men någon i ett sånt förhållande till exempel, där någon säger du slut, så säger den andra att den tar livet av sig. Hur hanterar man sånt? Det är ju väldigt svårt.
Den där är ju väldigt viktig, och speciellt med det här med att ta livet av sig. Jag var ju faktiskt med nyligen i Nyhetsmorgon och pratade just om det här med suicid och sådär, och just det här med hur viktigt det är att ta det på allvar, för det finns ju personer när det kommer just i den frågan som säger, nej, men den säger så bara för att det vill ha uppmärksamhet. Och rådet där är ju verkligen att ta det alltid på allvar, för att det kan mycket väl vara sant. Men just i det här fallet, ja, det är klart, det finns de som använder sig av det som en emotionell utpressning för att de vet att det kan funka. Och den blir väldigt svår just när det gäller suicid, för å ena sidan ska du ta det på allvar, du kan inte bara säga nej, men det där är bara manipulation. Å andra sidan så ska du inte släppa på, liksom på, du kan inte fortsätta vara tillsammans med någon i en destruktiv relation eller ingen som helst, för att den har sagt att den ska ta livet av. Så där skulle jag nog säga att titta på mönster. Är det någonting som den har sagt över tid? Verkar det vara är den deprimerad på riktigt och vill ta livet av sig? Eller är det någonting som den brukar säga?
För att få sin vilja igenom.
Precis, för det kan ju vara väldigt effektivt. Och någon säger så här, jag kommer ta livet av mig. då är det ju förmodligen många som så drar sig för att lämna den. För att man tycker synd om personen. Vadå, jag vill inte vara ansvarig för att han tog livet av sig. En annan sak skulle kunna vara att våga lita på dina känslor. För att det är en sån här, man vet att personer ofta som har lite lägre självkänsla har lättare för att bli manipulerade. För att man litar inte riktigt på sin känsla, man vågar inte säga ifrån riktigt, man har lättare att tvivla på sig själv, man blir mer mottaglig för manipulation. Så en är så här, ja, men lita på, ha självrespekt men lita också på din känsla. Känns det fel så är det fel. En tredje skulle jag säga att ta inte mer ansvar än vad du behöver ta. Jag menar, visst det är ju hemskt om den andra vill ta livet av sig och uttrycker det. Och det kanske ligger något i det, kanske inte. Men det är ändå att den här personen behöver professionell hjälp. Och det tänker jag att man kan säga oavsett om det är manipulation eller inte. Att okej, du säger att du vill ta livet av dig, men du behöver hjälp. Låt mig hjälpa dig. Ska vi, och kanske erbjuda sig att följa med den till en vårdcentral, träffa en läkare eller psykiatriker eller akutpsykiatrin i värsta fall och så vidare. Och så vidare. Och det kan man erbjuda oavsett. Men det gör ju inte automatiskt att man måste gå med på att fortsätta vara tillsammans. Jag tror att det är viktigt att säga, okej, du berättar det här. Jag blir orolig för det och det vill jag ta på allvar, för om det nu stämmer så vill jag hjälpa dig med det. Men hjälpen är ju inte att man ska fortsätta vara tillsammans. Mm. För då lär ju sig den personen att det här funkar. Du förstärker ju det beteendet. Och sen också att man får inte glömma bort sig själv. Man sätter sin gräns och det handlar om att skydda sig själv. Om man är i en destruktiv relation, då är ju det viktigaste någonstans att man... Och man har satt gränser och den andra inte ändrat på beteenden, det fortsätter vara destruktivt. Då behöver man ju själv börja söka hjälp. Det kan vara att du går i en terapi, att du börjar prata med andra, du bollar det här med andra. För ibland blir det att om du bara är med den personen som manipulerar dig, då lever du i dens verklighet. Och om du är isolerad från alla andra, vilket också är vanligt i manipulation, att man isolerar den andra personen, då blir det väldigt svårt att lämna, för att det är ju det andra du hör. Och man börjar tvivla på sig själv och man har inte heller någon motkraft och har inga andra att höra av det till. Så att det är också en jätteviktig grej att se till att ha ett nätverk, se till att gå och prata med någon. Det kan vara en psykolog, psykoterapeut, att se till att ha vänner runt dig, lita på dina känslor, våga sig ifrån. Och om du behöver hjälpa den för att den har till exempel eventuellt då det här med suicidtankar, hjälp den, men glöm inte det andra, glöm inte det här är en destruktiv relation och så vidare och så vidare. En annan väldigt vanlig grej är ju att många just slut eller reagerar när något dåligt har hänt, men sen går det några dagar och sen och så glömmer man det dåliga och så kanske den här personen är snäll igen och så glömmer men nu är det bra och så hamnar man som en sorts gummibandsrelation så där, att man gör slut, man blir tillsammans, gör slut tillsammans. Nästan som ett beroende kan man säga, som folk som har alkoholproblem eller drogproblem, att det gick jättedåligt för 3 veckor sedan, men nu kommer det gå bra. Hjärnan har lätt att glömma, så att säga, förneka och så vidare. Så att försök att komma ihåg, men hur har den här relationen varit senaste året? Vilka konsekvenser har jag fått? Hur har den skadat mig egentligen? Och varje gång man är på väg att glömma, men nu kom den igen och var gullig mot mig. Läs det här, men senaste året har jag varit med om det här och det här och det här och det här. Och påminn dig. Det är lite samma som man använder med folk som har alkoholsug till exempel. Att, nu kommer det gå bra. Då ska man läsa så här. Men kom ihåg att du hamnade i en fyllecell. Kom ihåg att det här hände förra gången. Kom ihåg att det här hände förra gången. Det är ett sätt för hjärnan på något sätt att framkalla det dåliga när man vill in i det där bra.
Mm.
För det är klart att det kan vara väldigt belönande om en person, man har haft problem och sen kommer den tillbaka och så är den jättegullig och ger den jättemycket bekräftelse och börjar kanske manipulera att nu kommer allting bli bra, jag älskar det så himla mycket och allting bra. Då är det väldigt lätt att dra sig in i det där och glömma det dåliga. Och där är det bra liksom att ha spaltat upp och kanske till och med ha det i mobilen eller ha det på ett papper eller i plånboken och läsa det flera gånger om dagen.
I vissa relationer, för det är ändå lite enklare att ta det som ett exempel, där är ju personen, man kan väl både vara medveten men också till slut kanske inte ens vara medveten om att man blir manipulerad. Mm. Men om jag tar det första exemplet till exempel här. Du går med på saker, lyder om man kan kalla det så, eller gör saker som du kanske inte vill, men du gör det för husfridens skull eller för att det inte ska bli bråk och lugn. Ja, är det vanligt och hur hanterar man sånt?
Just det, att gå med på saker och sådär menar
du? Ja, när man är medveten om att man blir manipulerad. Det behöver, och nu vill jag säga att då handlar det inte om att konsekvensen är att jag hotar att ta livet av mig. Men det kan ju vara att den här personen öser på med massa argument till varför det ska vara på det här viset. Eller du borde sluta göra det, eller du borde börja med det. Och man är väldigt medveten om det, men man känner så här, rädslan för konflikt eller osämja, den på något sätt tar över och den blir liksom så pass stark så att man väljer det andra alternativet. Jag gör hellre som den här personen vill, jag är medveten om att det här är manipulation, men jag går ändå med på det. Och det kan ju vara stora som små saker.
Exakt. Och jag tror att du är inne lite på, alltså att du har lite svaret när du frågar på något sätt, liksom att det kan ju vara i ett sånt fall att man gör en kalkyl på något sätt och kommer fram till att jag kan se vad den håller på med, men jag kommer inte synliggöra eller sätta en gräns, för att då blir konflikten större och det kommer kosta mig mer. Och sen vad det grundas i, det kan vara normalisering, att det har hänt så många gånger förr. Det är ofta så gradvis liksom, att det börjar lite grann och mer och sen till slut blir det vardag. Man kanske reagerar först, mycket första gången och sen efter 20 gånger, det är bara så det brukar vara. Det kan vara en självkänslig grej, det kan vara att jag är inte värd bättre, det kan vara att man har varit med om det i sin uppväxt, man kanske hade föräldrar som manipulerade en tidigare. Det kan vara också att man är väldigt kär i personen, att man har starka känsloberoende, att man känner att jo, men jag får väl stå ut och tolerera att han eller hon är manipulativ för att jag vill så gärna ha relationen. Man kanske får för sig att jag kommer inte hitta någon bättre, eller den har ju så många bra sidor. Så det kan finnas många skäl, men jag tror att att det inte är bra att gå med på det. Ser du det, synliggör det. För att det är svårare att fortsätta manipulera om man synliggör och tar upp det. Sen behöver vi inte ta upp det på ett jättekonfrontativt sätt. Men till exempel, vi säger att den börjar argumentera på olika sätt och använda sig lite av olika saker och för att styra den. Då kan man ta upp det. Det här känns inte bra för mig. Jag är min person, du är du. Okej, nu tar du upp olika saker här. Du tycker att jag ska göra det här. Men jag känner mig styrd just nu, eller jag känner mig pressad. Eller jag upplever att jag inte kan se ifrån riktigt, för då kommer det bara komma med fem argument till. Jag tycker inte kommunikationen känns riktigt bra här. För jag tror att man själv växer av det. Och om man märker att den andra personen där är lyhörd för det, då är det ett bra tecken. Om den säger så här, okej, men det var inte min mening att styra dig. Okej, men jag ska tänka på det, jag kanske är lite pushy ibland. Då är det ett bra tecken. Men om den istället, nej men det har aldrig hänt, det där inbillar du bara, eller så här, den börjar kanske med någon gaslighting eller någonting. För jag menar, grunden i en sund relation är ju väldigt mycket att båda ska kunna uttrycka känslor, behov, sätta ord på saker och tryggt klimat, kunna bekräfta varandra, kunna erkänna när man har fel, kunna ta ansvar för sin del. Det är inte alltid den andras fel, utan jag ber om ursäkt. Okej, du tog upp det där. Ja, jag kan se att jag gjorde fel där. Förlåt, jag ber om ursäkt. Kan jag gottgöra det på något sätt? Liksom, det är ju grunden allt där. Men om den är uppbyggd på ett annat sätt, att det går ut på att den ena aldrig har fel, den ena bestämmer allt över den andra anpassar sig, då kommer det liksom inte bli bra i längden. Och den här andra personen kommer ju förminska sig själv. Den kommer liksom går runt, nu måste jag göra det för annars kommer det bli en konflikt. Nu måste jag göra det. Och den kommer inte våga ta upp. Och visst, den kanske behåller den kanske får behålla relationen, men till vilken kostnad? Mm. Så jag tror att där får man fundera på så här, hur vill jag ha det egentligen? Och vad är jag värd? Och bara för att det har varit så nu i ett år eller tre år, eller jag har haft det så förr eller med mina föräldrar. Ja, men är det så jag alltid måste ha det? Och jag tror att innerst inne att alla känner vad som är rätt eller fel. Men det är klart att ett undvikande kan vara mer bekvämt. Precis som vi säger att någon som dejtar någon som inte vill träffa henne mer. Det är lättare att bara ghosta för att du slipper ta upp. Än att så här, ja men vet du vad, nu har vi satsat ett tag, det känns inte riktigt bra. Men ja, lycka till. Så här. Den är ju svårare för att du ska ta upp något. Och det är samma princip hela tiden. Undvikande är alltid kortsiktigt enklare. Men jag tror att vill man växa som person och vill man ha långsiktigt bra relationer, så handlar det mycket om det vi kallar för sund självhävdelse i psykologin. Assertiveness, och det är helt enkelt just det vi är inne på. uttryck hur det känns, uttryck vad du behöver. Du behöver inte säga du gör fel, du manipulerar mig, för då går man in i konfrontation. Men man kan ta upp, nu upplever jag så här. Eller nu när vi pratar och du säger de här argumenten så känner jag så här och så här. Jag känner mig pressad, jag känner att jag inte vågar se ifrån riktigt. Då har man inte beskyllt den andra för någonting, men man har ändå tagit upp sitt.
Mm.
Och då kan man också undersöka, bryr den andra om, sig om när jag tar upp mitt? För det är ett väldigt bra tecken om det gör det. Och som sagt, om den inte gör det, då är det ett dåligt tecken.
Ja, för boken här, den handlar ju om hur man bland annat då skyddar sig från manipulation. Och det här är ju då ett sätt hur du kan sätta en gräns som du har tagit upp här. Har du några andra exempel på hur ska man göra för att skydda sig från att bli manipulerad? Och också, hur vet man att man är det?
Nej, men exakt. Jättebra fråga. Och jag skulle säga att nummer ett kanske är kunskap. Veta vad, hur manipulation ser ut. Och ha ett namn för det. Och där tycker jag den boken är bra, och det finns också annan litteratur. Och jag tyckte också att när jag själv skrev den så började jag mer märka saker. Till exempel, det finns en variant på labbombing som kallas för flattering. Och det är att någon säger någonting bra till dig, kanske en liten komplimang eller snäll, för att sen be om någonting. Och då började jag märka så här. Aha, okej, den personen, ofta den hör av sig, den säger någonting bra. Och sen ber den om någonting direkt efter. Jag bara, det kanske är lite flattering där. Jag tänkte inte på det innan, men bara för att jag skrev och nämnde det, då blev det en grej som jag hade i mitt huvud. Och så började jag se. Så jag tror kunskap är en viktig, för då, det du vet kommer du se på något sätt. En annan är också att just det här att ha färdiga strategier. Hur gör jag när jag märker det och jag känner att något känns dåligt? Hur kan jag faktiskt agera? Och kanske ha en liten plan. Och sen inte vara för hård mot sig själv. Det är ingen som kan förändra allt så där från andra till nästa. Men gradvis. Precis som normaliseringen sker åt det andra hållet. Alltså till exempel att folk som manipulerar en börjar med lite och sen mer och mer och mer. Det kan man också använda i gränssättningen. Okej, jag ska sätta en liten gräns idag. Och sen imorgon en lite större och dagen efter en lite större. Det behöver inte vara att man direkt sätter sig och har ett halvtimme samtal och liksom tar upp allt. Men det kanske att man tar upp lite grann. Om man alltid brukar vara fin med att undvika konflikten totalt, då kanske man nu säger så här, vet du vad, det känns inte riktigt bra att prata just nu. Så att jag tycker kan vi prata senare. Mm. Redan det är ett litet framsteg. Om man alltid brukar låtsas att allting är fin. Men sen är det liksom att det beror ju helt på hur stor manipulation, alltså hur destruktivt det är. I vissa fall, vi ser att man har kommit väldigt långt i det där och man är i en jättedålig relation, då kanske det handlar om att man måste bryta kontakten helt och blocka personen och söka professionell hjälp och anmäla. Och jag menar, så att det beror så mycket på vart och hur mycket det är och i vilket skede och vad man har provat och inte provat, hur man ska agera. Så gränssättningen kan ju vara väldigt mycket olika saker beroende på situationen. Och sen som jag var inne på förut, just det här med nätverket. Det är också en jätteviktig del. Det här att man inte bara pratar med partnern, utan att man pratar med vänner, professionella. Allt det där kan ge en extremt mycket styrka. Och där är det viktigt för de anhöriga att finnas där och inte skuldbeligga. Det sista man ska säga så här, men jag sa ju att du inte skulle ha en relation med den där personen. Eller hur kunde du gå in i det där igen? Nu har det varit i flera. Alltså, för då kommer den personen aldrig vilja prata med dig. Utan finnas där som en trygg, stabil punkt som finns där och hjälper den och bollar och kan hjälpa till praktiskt vid behov och så vidare och så vidare. Det är också en jätteviktig del där.
Men du var inne här lite på anhöriga och ibland kanske det är så att anhöriga inte har så mycket direkt insyn i den här släktingens då relation till exempel, men kan ändå känna av eller märka på håll att det är någonting som inte stämmer här. Vad kan en både nära vän eller en närstående eller anhörig göra för någon som den tror utsätts för manipulation, och hur kan man ens märka det?
Och det där är en väldigt bra fråga, och det är ett svårt problem, för att både i, för personer som är i destruktiva relationer eller i missbruk, det är ganska likt på många sätt, så är man ju ganska tyvärr, om den andra inte vill göra en förändring, då är man ju maktlös. Och det är ett så här ord som man använder lite i tolvstegsprogram, så här, maktlöshet. Och, men det ligger ju något i det. Att om den andra inte vill, då kan du inte göra mycket. Och det är en sån här grej som jag också har märkt på terapi generellt. Det är kanske föräldrar som hör av sig, men min son har det här problemet, kan du hjälpa den? Alltså om den inte vill så är det jättesvårt att säga. Och det är samma här. Så att om du ser det du kan göra, det är att du kan ta upp det. Okej, jag märker att du inte verkar må bra. Är det något du vill prata om? Men det senaste vi såg så tyckte jag att han eller hon inte sa så snälla saker till dig framför mig. Och det fick mig fundera på hur er relation är egentligen. Om du vill prata om det så finns jag här. När man visar att man finns där, då kan man ju ha turen att den personen faktiskt, ja, jo men det är sant, det är inte bra, det har varit dåligt länge, och att den börjar berätta och prata. Och då kan man lyssna och finnas där och kanske hjälpa till, guida till någon professionell hjälp, följa med, eller ja, jag finns här när du behöver prata, och hjälpa till så gott man kan. Tyvärr är det ofta så att många är inte där riktigt. Och de kanske går och försvarar för att man kanske är så kär i den här personen. Man kanske har blivit jättelabombad och känner sig beroende av den personen. Så att man vill liksom inte ta till sig de råden. Precis som för en person som skulle vara in ett beroende. Om någon säger så här, men du, jag märker att du kan inte dricka. Det spårar, och den försvarar. Nej, men jag kan visst dricka, för att den vill inte förlora sin kompis, sin belöning så att säga. Det är lite samma grej. Men oavsett tycker jag att man ska ta upp det. Och erbjuda att man finns där. Och inte vara dömande utan bara på ett bra sätt. Inte konfrontativt och inte så här du måste eller så här. Utan väldigt undersökande, men jag har sett det här och ställa frågor och finnas där. Sen kanske inte den kommer nu. Den kanske kommer om ett år eller två. Eller kanske aldrig. Men att man ändå har försökt det. Det är en jätteviktig del. Och kom ihåg att i vissa fall funkar det. Men man kan inte heller gå in med orealistiska förväntningar och tro att så här, okay, jag kommer lyckas få dem att göra slut. Så här, för att alla är sin egen person, man har inte den makten så att säga, över en annan person.
Men du var inne lite här på självkänsla tidigare. Och kan du berätta huruvida en bra eller sämre självkänsla då kan spela in i hur benägen man är för att bli utsatt för det här? Alltså, kan alla bli utsatta för det här? Eller?
Precis, jag tror att alla kan bli det. Men en lägre självkänsla ökar risken. Och låg självkänsla skulle vi kunna definiera just så här, som att men jag är inte lika jag är inte så värdefull. Och då brukar det ingå, jag litar inte på mina känslor. Jag har inte rätt att säga ifrån. Jag kanske ska vara för att folk ska tycka om mig så måste jag ge väldigt mycket. Jag måste anpassa mig, för annars kommer jag är mig själv inte så värdefull, så jag måste göra på olika sätt och göra andra nöjda för att de ska tycka om mig och sådana bitar. Och det är klart, har man mycket av det, då blir man mer mottaglig för det. Men det som är bra, det är att jag menar, låg självkänsla, enligt mig i alla fall, det är inte statiskt. Det är inte som att säga en kronisk diagnos så säga, utan har man de här bitarna, just att man är dålig, men man är inte jättebra på att sätta gränser, man är inte bra på att lita på sina känslor, lyssna in, man är inte bra på att uttrycka behov, känslor, man är inte så självhävdande som vi är inne på, så är det där definitivt sånt som går att träna upp. Att om den andra, om man säger så här, men det här känns inte bra, och den säger, men du inbillar dig bara, det är bara du som är överkänslig. Och man känner, men vänta, det där är inte schysst. Jag sa ju faktiskt vad jag kände. Och den förminskar min chans att säga att jag är konstig. Okej, nej men det där. Och att där, att man börjar backa tillbaka. Nej men min känsla är ju faktiskt min känsla. Och den är värd att lyssna på. Och om jag är med en person som säger att min känsla är fel, då är det ju någonting som inte är så bra här. Och där börjar du jobba upp den. Lyssna på känslan. Våga uttrycka något. Du kanske inte vågar uttrycka något annat, men du kanske vågar skicka ett mess. Det kändes inte bra när du sa att min känsla var fel. Jag uttryckte faktiskt något som var viktigt för mig. Och sakta men säkert så kan man liksom börja bygga upp den. Och ju mer du sätter gränser och lyssnar in och uttrycker och är självhävdande, desto starkare kommer självkänslan bli. För du börjar behandla dig själv med självrespekt. Motsats mot att vara en dörrmatta så att säga. Är man en dörrmatta så låter man någon göra exakt vad den vill. Sen vill inte jag heller så här, det kan ju låta lite dömande att säga så som att det är enkelt. Men det är ju inte det. Så jag vill inte heller så här skuldbelägga offret på något sätt. Eller säga att det alltid är så. Men det är ändå bra att ha koll på det, så att säga.
Skulle du säga att det är någon skillnad på män och kvinnor i hur de manipulerar?
Men det man har sett där är att både kvinnor och män kan manipulera. Men att det kan se lite olika ut. Inte i avsikt, så man kanske manipulerar samma skäl. Man vill påverka andras beteende och så vidare. Och så vidare. Men att man gör det på olika sätt. Så man har sett att män är lite mer, använder sig mer av makt, dominans, hot, mer utagerande på något sätt. Och att kvinnor använder sig mer av tystnad, skuldbeläggning, mer relationellt på olika sätt. Så syftet är detsamma, men sen hur det yttrar sig. Det är det som kan vara lite olika. Och det handlar inte så mycket egentligen om kön ifall man manipulerar eller inte, utan det är mer det här med som, de här, om personlighet och... Och de bitarna som avgör om man kommer göra eller inte, skulle jag säga.
Mm. Men är det några speciella personlighetstyper som man då ska vara lite på sin vakt med?
Mm. Ja, men absolut. Och jag tror att man ska inte tänka att det är bara folk som har en diagnos. Vissa tänker, ja, men är det just den som har en psykopatdiagnos eller den som har en narcissistisk personlighetssyndromsdiagnos? Det behöver inte vara diagnoser, utan det kan vara drag. Men de dragen, det finns ett antal olika, men några skulle kunna vara narcissistiska drag. Alltså en person som är väldigt kritikkänslig. Ingen gillar kritik, men en person som är så att ja, jag är perfekt, du ska aldrig kritisera mig. Eller som måste stå i centrum hela tiden. Som hela tiden så här, man märker att den vill bli dyrkad, den vill bli upphöjd. Det är liksom en sån. Och den hela tiden pratar om sig själv och det är bara den som är viktig och det är inget fokus på den andra och inga frågor till den andra utan bara så här uppmärksamhet mot den själv. Det är en. Och man ska nog se upp då lite med den här labbombing-biten. Sen labbombing, den är lite svår för att jag menar i en vanlig förälskelse så är det ju vanligt att en eller båda ger varandra mycket komplimanger och sånt där i början. Och man ska inte direkt tänka om nu är det manipulation. Men det är nog bra ändå att tänka tanken så här. Ja, men verkar det ha genuint? Finns det några konstiga saker här? Verkar det komma på riktigt eller är det lite så här att den säger och sen har den förväntan?
Mm.
Och det kan man testa genom att till exempel visa att man fortfarande är sin egen person. Ja, i helgen har jag planer med mina vänner. Om den andra reagerar starkt, va? Ska du prioritera den andra? Jag tror du skulle prioritera mig. Eller så här, den börjar komma med så här, kontroll och så vidare och så vidare. Då är det ett varningstecken så att säga. En annan är brist på empati och man märker att den har psykopatiska drag. Att den inte känner så mycket skuld och ånger. Den gör något fel men den ber aldrig om ursäkt. Eller du är ledsen och du berättar de känsliga saker men den ser helt iskall ut. Det är såklart det varningstecken. En annan är ansvarslöshet. Det skulle kunna vara till exempel att den tar aldrig ansvar. Du märker att det här är obvious att det här var du som gjorde det. Alltså att det var den andra som gjorde det. Men den tar aldrig ansvar för att den gjorde något. Om man märker att ett mönster av det, så här, okej, den har gjort en massa fel, det tyder att det var dens fel, men den kan aldrig be om ursäkt och den skyller alltid på mig. Ja, men det är en sån här, det är också ett varningstecken.
Där kommer vi in lite på de tipsen du gav tidigare, det här med att skriva ner och försöka tracka ett mönster på ett beteende. Men hur mycket tålamod ska man ha med såna här olika typer av beteenden?
Och det där är liksom en jätteviktig och bra fråga. Och den är inte helt enkel att svara på för att i alla relationer, det finns ju ingen perfekt relation. Och alla har ju drag av allting. Men alla människor kan ha bristande empati ibland. Eller kan använda flattering ibland. Eller kan ljuga ibland. Man vet att alla människor ljuger liksom varje dag. Det finns ju forskning på det. Så att alla har ju en del av allt. Och det är klart, skulle man vara så pass intolerant och oförlåtande eller hård att säga, ja, man gör slut på minsta lilla, ja, då finns ingen som lever upp till de kraven. Så man kan liksom inte vara så här stenhård på det. Och då är frågan, när går det över från en normal relation där det finns destruktiva inslag, om man ska kalla det för det, till en relation som är så pass destruktiv att du måste lämna den. Och jag tycker att där ska man sätta vissa regler för sig själv. Alltså till exempel, så som jag ser det, så tycker jag att så här, finns det fysisk misshandel, då tycker jag att man, det är inget så här, okej, jag förlåter dig, du slog mig igår men allting är bra imorgon. Så här. Utan då tycker jag att så här, då är det ganska sannolikt att det kommer hända igen. Då tycker jag man ska skydda sig själv. Med det sagt så kanske det finns personer som gör det en gång och aldrig mer. Men jag skulle tänka att så här, det är nog bra att skydda sig själv. Och där sätter man en gräns. Och det finns ett antal sådana. Något som har ett pågående missbruk. Det vill säga att man är med en person som har ett pågående beroende av, vad vet jag, kokain, heroin eller alkohol. Men liksom att det inte är det normala, utan det är ett missbruk, beroende. Ja, då skulle jag också säga att så här, det kommer bli svårt att ha en relation. Så här. Där kanske man måste sätta en skarp gräns. Men sen när det kommer till liksom det här i livet och hur länge ska man tolerera. Där måste man ju själv på något sätt känna efter. När blir det så pass dåligt att jag mår dåligt av det? Och det är det som är det svåra. Är man en person där det här har normaliserats, man kanske inte har haft så många bra relationer, man kanske till och med kommer från en uppväxt där man har haft det så uppväxten, då kanske man inte har en riktig känsla för att när är det så pass dåligt att jag ska lämna. Och då kanske man måste mer börja lyssna på andra, om omgivningen säger, om vänner reagerar, om man själv känner att det här tar mycket energi från mig. Man är på jobbet, men man tänker på, ja, igår, och nu fick ett mess där den andra skrev att jag var en idiot. Ja, och så tar det hela ens dag. Och igår hände det här. Alltså när det börjar bli
Dränerande.
Och det går ut över ens funktion. Det tar väldigt mycket energi. Men det är en sån här svår, och det finns ingen exakt gräns från när. Men jag tycker att om man börjar tänka i de banorna, det här är inte bra, och man tar upp det och de dåliga sakerna fortsätter, ja, då är det ju enligt mig destruktivt. Och jag tycker inte att man ska liksom, för många som faktiskt lämnar efter ett tag säger, ja, men varför gjorde jag inte det tidigare, till exempel. Och sen finns det de som aldrig lämnar heller, som är kvar för alltid, för att det skulle vara så jobbigt att lämna, eller det praktiska, eller oj, den har ju sagt att den ska ta livet av sig, eller den har hotat med att den kommer ta alla mina pengar om vi gör slut, eller vad som helst. Så här, eller att den kommer ta barnen. Och, så många lever kvar i rädsla för allt. Och det är jättetragiskt. Så att det lever nästan som ett fängelse för att, av rädsla för vad som skulle kunna hända.
Ja, och alltså, den slutsatsen jag drar när jag lyssnar på dig, det är också det att om du fortsätter tolerera den här manipulationen, det kommer ju inte leda till någonting bättre.
Nej. Nej, men exakt. Det kommer absolut inte bli bättre.
Mm.
Så det tycker jag att man ska ha som en regel, att man tar upp det, och om man inte ser att den andra försöker möta en i det och det fortsätter likadant, ja, men då är det, kan man börja tänka att det här kommer inte bli bättre. Och sen fråga sig själv, vad vill jag långsiktigt? Vem vill jag vara? Hur vill jag ha det? Kan jag bli lycklig i den här relationen? Så att det är liksom inte att man har orimliga förväntningar och tror att livet är en dans på rosor och att det finns någon perfekt relation. Men det ska ändå vara så pass bra att man tycker att det känns bra. Och i de här relationerna, då känner man oftast att det här, nej, egentligen borde inte jag vara i den här relationen. Eller min partner behandlar inte mig väl. Och om man går med den känslan, då är ju inte det. Då är det inte bra liksom.
Och följ Älskade Psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade Psykopats Instagram.
Podplay, en del av